Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Jetzt ist Polter durch. Jetzt ist Polter durch. Mach ihn, er legt aber quer. Anderson, Tor! Tor! Anderson! Das erste Bundesliga-Tor für Union Berlin erzielt Sebastian Anderson.
Oavsett vad som händer framöver så har Sebastian Andersson för alltid skrivit in sig i kultklubben Union Berlins historia. Som spelaren som gjorde klubbens första mål i Bundesliga. Med sina totalt 11 mål hittills den här säsongen är han inte bara nykomlings bästa målskytt. Han har även mer eller mindre cementerat sin plats i Janne Anderssons landslagstrupp. Många vill göra gällande att Sebastian Andersson varit en av de största förlorarna i coronakrisens fotspår. Då en mer eller mindre given plats i EM-truppen försvann i och med att man sköt upp mästerskapet till 2021. Men Andersson själv verkar inte särskilt brydd över beskedet. Och även om han nyligen förlängde kontraktet i Union Berlin så har han ambitionen att ta ytterligare kliv uppåt i karriären.
Hålla mig kvar i ligan med Union Berlin i första målet såklart nu också. Annars vill jag ju spela, jag vill ju gärna testa på en större klubb än vad jag spelar just nu. Det är väl mitt framtida mål.
För att vara en spelare som ligger femma i Bundesligas skytteliga och mer eller mindre given i Janne Anderssons senaste landslagstrupper så kan man tycka att Sebastian Andersson borde få betydligt mer uppmärksamhet än vad han får. Men så är han heller ingen publikfriare och är tydlig med att han inte har några planer på att bli det heller.
Jag söker faktiskt inte så mycket uppmärksamhet heller egentligen. Så jag är inte den som vill stå i centrum, inte den som låter mest och den som... Jag vet att vissa supportrar och vissa utomstående, de gillar gärna de som hörs mest och att de som slickar lite röv kanske så här för supportrarna, om man säger så.
Hans låga profil utanför planen var en del i att hans allsvenska genombrott dröjde. Och Sebastian Andersson berättar om en karriärresa som varit långt ifrån spikrak. Nobbad i Helsingborg, hackkyckling bland fansen i Djurgården och kräftgång i Kalmar FF, där han och Nanne Bergstrand inte alls klickade.
Jag kommer ihåg, vi satt på flyget, vi skulle till La Manga, träningsläget. Vi satt bredvid varandra, men vi sa inte då på hela resan i princip där. Så att det var ju början när jag kom. Det var väl den känslan höll i sig ganska länge där.
Utöver detta pratar vi om tillvaron i den tyska kultklubben Union Berlin. Om det är självklara att gå ner i lön när nu coronakrisen även slår mot fotbollen. Och att Andersson var nära att lägga av helt och hållet när han fick lämna Helsingborg utan ett kontrakt. Om hans år i den klassiska storklubben Kaiserslautern och om den tuffa kulturen i tysk fotboll. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta utan. Ålder?
Jag är 28, ens det är 28 bara än så länge. Fyller 29 i sommar.
Bor?
Berlin.
Familj?
2 barn, fru.
Utbildning?
Jag gick elprogrammet. Jag är så jävla oteknisk, men jag gick elprogrammet. Ja.
Lön?
Vad sa du?
Lön? Vad tjänar du?
Kan man säga det alltså?
Ja, det får man ju välja själv.
Ja, jag skippar den. Det är coronalön just nu.
Vad kör du för något?
Volkswagen.
Vad läser du?
Just nu, vad fan heter den? Vad heter den jag läser? Ja, jag är Eckart Tolle just nu faktiskt.
Vad tittar du på?
Allt på Netflix.
Vad lyssnar du på?
Ja, det är allt möjligt. Alla äter där. Topplistan, så.
Vad spelar du på för någonting?
Spelar på? Ingenting.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare genom tiderna?
Jag hade en intervju nyligen och då sa jag Ronaldo, men jag ångrar mig direkt efter och sa Messi.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Mitt favoritlag och varför? Jag får ju hålla på United, för det har alltid varit mitt lag sedan jag var liten. Det var första laget och jag håller fast vid det.
Leeds United då?
Ja, sen Pontus Jansson gick dit. Nej, United, Manchester, riktiga Manchester.
Ja, okej. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
När vi gick upp från andra ligan till första ligan.
Vilken är den bästa lagtröja du bytt till dig i samband med en match?
Jag gillar ju Sanchos. Jadon Sanchos.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Ja, du. Offside. Ta bort den.
Helt?
Nej, det kan jag inte säga. Offside är viktigt faktiskt. Vilken regel. Jag skulle säga var då, så att man bara får köra rent och hållet mänskliga processer.
Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig?
Att du lägger mig för lätt. Fast jag är så stor.
Vilken är din favoritfilm?
Favoritfilm. Alltså, jag gillar ju Batman-trilogin. Alltså. Jag är svag för den.
Om du vill unna dig någonting, vad gör du då?
Ja, du. Jag käkar mycket glass. Ben & Jerry's.
Vilket köp ångrar du? Som alla fotbollsspelare har du säkert köpt något dumt.
Hunden.
Hunden?
Ja, han är jobbig. Faktiskt.
Vad gör dig rädd?
Att familjen ska bli sjuk. Till exempel barnen.
När var du riktigt lycklig senast?
Alltså riktigt lycklig senast. Jag är ganska glad de flesta dagar, känner jag. Riktigt lycklig. Ja, fan, jag är riktigt lycklig senast. Det vet jag. Jag bara håller en jämn nivå alltid egentligen.
När grät du senast?
Jag vet inte ihåg, om jag ska vara helt ärlig. Det har inte varit så många tillfällen att gråta på sistone. Det var bara ett år sedan i alla fall.
Becker, der simple Doppelpass. Becker und Andersson. Andersson, 3-1 für Union Berlin. Und jetzt Emotionen wie nach dem Aufstieg. Es ist ja für sie alle ein Abenteuer. Union Berlin feiert den ersten Bundesligasieg, ausgerechnet gegen Dortmund. Denn Herz schlägt Qualität.
Avgörandet mot Borussia Dortmund är alltså en av totalt 11 fullträffar under Sebastian Anderssons debutsäsong i Bundesliga. Och den är ju inte över än. Även hans lag, Union Berlin, är debutant i Tysklands högsta serie. Och laget har överträffat de flestas förväntningar och hållit en mittenposition i tabellen under säsongen och fram till coronakrisen. Den uppmärksammade omstarten av ligan har dock hittills inte varit någon succé för Union Berlin, som förlorat 2 raka matcher. Och där 4-0-förlusten mot lokalrivalerna Hertha Berlin dagen efter vår intervju förmodligen svider mest. Sebastian Andersson är glad att fotbollen är igång igen, men medger att de tomma läktarna påverkar spelet på plan.
När vi pratar med varandra så har ni i Bundesliga gått igång igen. Du fick göra ett inhopp. Hur är känslan nu efter att ni har gått igång?
Ja, men det är väl ändå skönt att det startar igång igen. Man har väl levt i en hel ovisshet ganska länge nu. Man har inte riktigt vetat om det skulle starta eller om hur det skulle se ut här. Men nej, väldigt positiva känslor skulle jag säga. Ändå glad att jag har varit lite småskadad nu, så jag är ändå glad att jag är tillbaka och kan spela igen. Så att, det var sköna känslor tyckte jag.
Ja, hur var känslan att spela på en tom stadion?
Jag satt på bänken första halvlek och sådär, så det kändes ju väldigt märkligt. Det kändes ju, lät som en träningsmatch, och jag hade ju inte, man har inte samma känslor. Det har man inte vanligtvis när man sitter på bänken som när man är på planen, men när man satt där så kändes det inte alls. Publiken gör så jäkla mycket alltså för stämningen och adrenalinen och känslan. Det är väldigt viktigt, det måste jag säga.
Hur var skilde sig, vad jag förstått så satt ni med avstånd till varandra och det var munskydd på i halvtid och så. Vad var det mer som stack ut liksom i, jämfört med en vanlig match?
Vi satt ju på läktaren i uppdelat, så att det var inte bara på bänken utan på läktaren som vi spelare satt uppdelade flera meter ifrån varandra. Så var det var ju en väldigt konstig känsla. Sen var det ju såklart tom läktare. Ja, ingen stämning. Du vet, tränaren var inte, vår huvudcoach var inte där. Han brukar skrika och ganska, ta i ganska mycket, han var inte där. Så det blev ganska tyst på många sätt tyckte jag. Det var ganska tråkigt så sätt.
Vilka säkerhetsåtgärder fick ni ta till? Jag tänker bara sånt med liksom munskydd i halvtid och liknande. Vad var det mer för speciella regler som gällde?
Nej, det var ju munskydd när vi satt på läktaren, när vi skulle gå in i omklädningsrummet och sen skulle ett lag gå in i taget. Vi fick vänta, Bayern München gick ut eller gick in och ut först och sen fick vi gå efter när de hade gått in och gått ut. Så att det var ju sådana saker man fick tänka på. Och sen byter vi inte om tillsammans utan vi byter om i olika omklädningsrum lite grann. Vi avbyter vårt eget omklädningsrum och så det blir lite uppdelat. Det blir inte samma gemenskap riktigt. Det var det som var stora skillnaden tyckte jag.
När du liksom varit med en match, känner du att man borde vänta till det normaliserade sig mer eller är det bra att man går igång?
Nej, jag tycker det är bra att man går igång. Jag tror inte, man kan inte veta riktigt när det skulle dra igång annars. Det kan dröja innan man får publik igen. Så jag tycker att det var bra att dra igång utan publik.
I Tyskland har det ändå varit lite debatterat så. Hur mycket har du tagit del av det att för och emot?
Ingenting. Jag har tagit del av det egentligen. Men vi spelar alla är egentligen, i alla fall i vårt lag, ganska inne på att vi skulle spela om eller starta matcherna igen. Så att det har inte varit någon debatt alls i laget om det tycker jag.
Du spelade ju dryga 20 minuter. Vad var skillnaden på plan? En känsla var att man kanske inte filmar så mycket och att det liksom var, det såg nästan lite löjligt ut att ligga kvar.
Ja, det är ju så. Publik hjälper ju inte dig med, till exempel om man ligger, när man har hemmapublik så kanske de hjälper en att bya åt domaren och man, sådana här saker. Nu är det mer att man, ja, det känns faktiskt lite dumt om man skulle ligga där och gått över en smäll. Det känns lite dumt, det tror jag faktiskt att jag håller med om. Så tror jag tempot är inte riktigt, det känns som att när publiken är där och hjälper till så blir inte tempot ser lägre ut än vad det ser ut i vanliga fall. Så får jag känslan.
Hur är det att liksom höra allt snack som jag annars så lätt drunknar av publik?
Nej, men det är ju positivt också att man kan hjälpa varandra på planen på ett annat sätt. När man hör varandra, hur man coachar varandra i plan, i press och hur man vill ha bollar och sådär. Men det kan ju bli negativt också. Om man är en gnälliga spelare så kan det bli mycket mer gnäll som man hör än vad man har annars, såklart.
Om man ser till att, jag menar, det är ju ändå en sjukdom och så. Hur orolig var du innan liksom det här att spela?
Jag har faktiskt inte varit så orolig. Jag har såklart varit försiktig. Familjen har varit försiktig. Mycket. Ja, man går inte nära folk och man tar inte så mycket grejer och tvättar händerna noga och så här. Det är vanliga grejerna som man försöker. Men jag har inte varit så orolig egentligen. Det har jag inte varit, kan jag inte säga. Mer än det vanliga att man är försiktig, extra försiktig.
Spelmässigt, inga träningsmatcher innan då, ett uppehåll på nästan 2 månader. Hur var det?
Det är väldigt speciellt. Jag trodde inte att det skulle dra igång så snabbt som det gjorde. Jag trodde att det skulle dröja minst en vecka till i alla fall. Men jag hoppades på det. Men nu blev det tidigare för att de ville slippa de här engelska veckorna. För många av dem. Så att det blev väl som det blev. Men ja, det är väldigt speciellt. Skaderisken är ju högre när man inte spelat match och ingen träning tillsammans med laget. Timingen är inte detsamma kanske. Och så här. Men ja, man får göra det bästa av det. Alla har ju likadant, det är inte bara vi utan det är alla lagen.
Du sa, nämnde själv att du hade haft lite känning. Vad är det som varit problemet?
Sena, insidan av knät som har varit inflammerad och lite varit jävlat hela säsongen lite grann, men det har inte stört mig så mycket, men när vi slutar spela så blir det extra smärtsamt och då kunde jag knappt, jag kunde inte ens jogga ett tag, så det var lite jobbigt så sett, men det gick bättre efter ett tag.
Hur är en vanlig träningsdag, hur ser den ut jämfört med tidigare?
Ja, det är väl ganska likt just nu. Det är att vi byter om i olika, vi kommer till träningen, de tar tempen på oss, gör vi coronatest i halsen och så här, och sen munskydd på inne i omklädningsrummet, och sen byter vi om i olika omklädningsrum uppdelat på 4, 5, 6 stycken nästan. Ja, 5 stycken är det väl, i olika omklädningsrum som vi sitter i. Så att det är väl, ja, det är väl ganska så uppdelat på det sättet. Annars så är det väl träningen ser helt vanlig ut. Vi tränar tillsammans och inga konstigheter. Det är bara innan och efter som är lite annorlunda.
Då har du blivit testad för corona. Har du haft corona?
Nej, jag har inte haft det. Men vi har haft ett par stycken lag som har haft det innan. Men ingen just nu. Det är positivt.
En annan följd av coronakrisen är ju att ni, precis som många andra, har sänkt er lön. Hur mycket har ni sänkt er lön och var det självklart att gå ner i lön?
Ja, det var ju självklart att gå ner i lön, men hur mycket och så har vi pratat om ett tag. Vi gick ner 30% i lön. Sen hur mycket vi skulle gå ner från början och så där, det har ju debatterats fram och tillbaka i laget och så där, men 30% kom överens om till slut.
Hur känner du kring det?
Nej, det är vad det är. Man måste ju såklart hjälpa till, det visste vi ju. Sen 30%, det blir ganska mycket pengar i slutändan, men samtidigt så har vi 70% kvar. Det är inte alla som har det, så att får ändå vara glada för det tycker jag. Att vi kan spela fotboll också dessutom.
Ja, och ni är ju på en 12:e plats som nykomlingar. 7 poäng ner till kvalplats och framförallt 12 poäng ner till nyflyttning och 8 matcher kvar. Hur ser du på möjligheterna att hänga kvar?
Vårt mål var ju att hänga kvar och just nu ser det ju såklart positivt ut. Vi 8 matcher kvar, 7 poäng till kvalplats. Det kan ju såklart hända. Vi möter ju också de som ligger där nere tror jag, Düsseldorf eller vilka det nu är som ligger på kvalplatsen. Så att allt kan hända, men vi behöver i alla fall ett par vinster till för att känna oss säkra. Men så här långt så tycker jag att vi ska vara nöjda med vår säsong.
Ja, för ni har ju Mainz, Paderborn och Düsseldorf som alla är där. Jag menar, Paderborn är ju väl nästan ute. Alla de har ni hemma. Vilken fördel är det? Eller är det inte det nu när ni inte har er publik?
Jag tror att fördelen minskar såklart utan publiken. Men det är fortsatt en fördel, det tror jag. För att vi spelar ändå på vår plan och vi vet hur den känns och så här. Jag tror ändå att det är en fördel, tror jag. Vi slipper resa och allt det här innan också. Så jag säger att det är såklart en fördel för oss. Men fördelen minskar med publiken såklart. Men jag tror att vi har stor chans ändå.
Vad skulle det betyda om ni hänger kvar?
Det skulle ju vara som att gå upp i första ligan igen tror jag. I alla fall för klubben och supportrarna. Det hade varit ungefär samma känsla, det tror jag, för de flesta.
Ja, det var ju mäktiga scener från när ni gick upp efter kvalspel förra året och så. Och sen, du blev ju historiskt direkt med inhoppet mot Augsburg, gjorde mål och ordnade första poängen. Vad betyder det?
Det var en lättnad att få göra mål. Första målet i Bundesliga var ju egentligen att jag hörde det efter. Det tänkte jag inte ens på när jag gjorde målet, utan det var efteråt som jag fick höra det massa. Men det var ju en stor lättnad att få göra Bundesliga-mål när man kom in där. Så att det var mest den känslan jag hade när jag fick göra det. Men jättekul att bli historisk såklart på det sättet också.
Hur är tillvaron i den här kultklubben som det ju ändå blivit lite?
Du menar runt omkring?
Ja.
Jag bor ju i väst och vi spelar i öst, så att jag kommer ifrån det lite när jag är hemma och sådär. Det tycker jag är ganska skönt. Men runt omkring klubben annars är det väldigt avslappnat, nära supportrarna. De har tillgänglighet till väldigt mycket. Vi har ju varit på fester tillsammans med dem allt möjligt när vi är på träningsläger. Så det är fullt ös med supportrar överallt. Så att det är ju väldigt avslappnat skulle jag säga. Och är väldigt tillgängliga för dem, känns det som.
Ja, hur är det att ha en sån nära relation med supportrarna?
Jag tycker det är ganska positivt, för jag känner att supportrarna är väldigt positiva. Jag har aldrig hört något negativt egentligen från en supporter till spelare, så att det har varit toppen egentligen, skulle jag säga. Inga konstigheter alls.
Och för egen del så har du gjort en stark första säsong i Bundesliga, 11 mål, 3 assist och även gjort mål i, eller om det är 4 assist, så även gjort mål i cupen. Vad säger du om liksom första säsongen i tyska högsta ligan?
Jag är ju såklart nöjd så här långt. Man kan inte räkna med att göra så mycket mål, framförallt med nykomling och så här i första året i Bundesliga, men jag känner att jag har inte haft några större förväntningar på att man ska göra så mycket mål, och då känns det som att det slappnar av på ett annat sätt och kanske släppa det här måltänkandet som kan bli en börda om man känner att det är för mycket. Men jag känner att jag bara gått in och spelat och tyckte det var kul. Då har målen kommit och poängen, och vi har gått ganska bra i ligan dessutom.
Är du på något sätt överraskad att, jag menar, du är ändå en av Europas största ligor och du går in och gör över 10 mål och i ett lag som kanske inte slåss i toppen?
Ja, jag är väl lite överraskad, men lite är man såklart att det är 11 mål och vi har ändå några matcher kvar att spela, som hoppas på något mål till i alla fall. Så att det är väl överraskad är man ju lite grann. Då får man ju säga att det har ändå gått bättre än man förväntar sig på vissa fronter.
Ja, och sen har du ju ändå blivit lite omskriven för den här liksom vunnit flest nickdueller, vunnit flest närkamper och alltså mycket statistik som talar i din riktning. Hur känner du att du är mer uppmärksammad?
Än innan såklart är jag mycket mer uppmärksammad, det känner jag. För Sverige till Bundesliga är såklart inte samma sak som första Bundesliga. Mycket mer uppmärksamhet och skrivs mycket mer om första ligan såklart. Det ska det ju också. Sen tycker jag att jag egentligen så är det inte bara mål man ska göra som förut, utan nu är det att man ska försöka hålla i bollen och man ska, Tyskland är mycket springa och pressa och som forwarden alltid ska starta. Så att det är mycket sånt man får jobba med också på träningar. Så det är inte alltid bara fokus på målen, utan det är mycket annat också. Det känner jag att jag ändå har lyckats hyfsat bra med.
Du är ju femma i skytteligan och du lär inte jaga i takt Lewandowski eller Timo Werner direkt, men Quaison, din landslagskollega, är ju bara ett mål före. Ska du förbi honom?
Ja, vi ligger tätt på varandra i alla fall, så får vi se, men jag hoppas ju att jag har flest mål av svenskarna, det hoppas jag på, så får vi se vad det blir.
Det är ju många imponerande anfallare. Vad är din bild av Haaland, som ju fått mycket uppmärksamhet sedan han flyttat till Borussia Dortmund nu på våren?
Vad sa du om Haaland?
Vad är din bild av Haaland, som ju på något sätt gjort en braksuccé sen han klev till Borussia Dortmund?
Alltså, jag måste säga att det är imponerande. Första matchen han kommer in och gör 3 mål och sen har han fortsatt på det spåret. Gör mål i var och annan match. Så att det är väl verkligen imponerande. 19-20 år. Så att det är ju sjuka siffror om man ser att det är hur mycket mål han gör, såklart. Så att det är bara imponerande egentligen. Jag känner inte honom, jag har inte pratat med honom, så jag kan inte säga något personligen så. Utan bara rent fotbollsmässigt så är jag imponerad.
Du har ju haft en lång karriär och där det har gått både upp och ner. Vad kan du peka på som liksom är grunden till att det går bra nu i Tyskland?
Jag tror att allting hänger väl ihop egentligen. Från Ängelholm, Kalmar, Djurgården till nu egentligen. Att man har... Det har inte alltid gått bra. Det har gått, vissa gånger går det spikrakt neråt, andra går det uppåt. Så att det har väl... gått åt båda hållen, och det har man lärt sig av på många fronter. Kalmar var väl egentligen den tuffaste tiden där man lärde sig väldigt mycket, skulle jag säga. Så att det är väl allting hänger ihop på något sätt, tycker jag.
Om du ser, vad är det som gör att du passar i tyska Bundesliga?
Det tycker jag att vårt spel, i alla fall i Berlin, att det är väldigt fysiskt. Springa, vinna dueller och på det sättet få poäng. Vinna poäng. Det tycker jag passar mig väldigt bra som vi spelar just nu. Så att, sen Bundesliga, det är en fysisk liga som kanske England också passar in på. Väldigt fysiskt och sådär. Så jag tycker att det är en av ligorna som passar mig bäst, det tror jag.
Du var ju ryktenas man på något sätt eftersom ditt kontrakt skulle gå ut i sommar, men du valde att förlänga i vintras till 2022. Hur resonerade du där?
Ja, det var, vi hade ju fortfarande ett år kvar innan jag förlängde, så det var inte att jag, kontraktet gick inte ut i sommaren, utan det var ju ändå att det var ett år ytterligare.
Okej. Sommaren 2021 gick det ut helt enkelt.
Exakt. Så länge vi håller oss kvar i ligan, och det utgick jag från att vi skulle göra, jag hoppades på det i alla fall. Så att jag förlängde egentligen bara med ett år, om man ser till det. Så, det förändrar inte så mycket egentligen, skulle jag säga. Om jag skulle vilja lämna i framtiden, så det ändå finns det stor möjlighet till att jag kan göra det. Med det kontraktet jag skrev.
Ja,
så det är inga konstigheter egentligen.
Vad har du fått in i form av klausul eller pris i kontraktet?
Jag vill egentligen inte gå in på detaljerna i kontrakt, men det är såklart att jag har ju, där finns möjligheter om man skulle vilja lämna i framtiden, så finns det ändå möjligheter till att man kan lösa någonting bra, det tror jag.
Det får man tolka som att det finns ett pris eller en klausul eller någonting. Och om du säger, det ryktades ju väldigt mycket om andra klubbar, både i England och i Tyskland och så, vad hade du konkret när du funderade?
Konkret var väl inte egentligen så mycket. Det var inget jättekonkret på bordet så. Det var mer att det ryktades väldigt mycket klubbar som var intresserade, men konkret var det inget egentligen som jag tog ställning till så, utan det var om jag ville chansa på att kanske lämna till sommaren eller så här, att jag inte skulle skriva på, men jag kände att ändå jag trivs väldigt bra här och att det finns ingen anledning till att inte skriva på. Så att i slutändan så var det ganska enkelt val, tyckte jag. Så att, ja.
Vad har du för mål framåt?
Jag såg ju fram emot EM, att få komma till EM i sommar, men det blev det inställt framskjutet till nästa sommar. Det var väl första målet. Sen hålla mig kvar i ligan med Union Berlin i första målet, såklart nu också. Annars vill jag ju spela, jag vill ju gärna testa på en större klubb än vad jag spelar just nu. Det är väl mitt framtida mål.
I vilken liga, om du får drömma?
Jag är ju en liga som jag har drömt om. Jag är i Bundesliga, sen Premier League har alltid varit topp 2, topp 1, topp 2 som jag vill spela i. Så att det hade varit drömliga annars kanske.
Just att stanna, jag menar, du förlängde då i vintras, så var det ju ett halvår kvar till EM innan coronautbrottet sköt på det. Hur mycket spelade det en faktor att inte byta liksom ett halvår före ett eventuellt EM-slutspel?
Det var en delfaktor i det hela, att jag ändå kände att jag får spela varje match och mycket speltid och förtroende i klubben här. Så att, och byter man klubb så är det väldigt lätt att man kommer ner i hierarkin, att man måste bevisa sig igen, och det kan ju ta tid innan man får samma förtroende i en annan klubb. Så det var en delfaktor i nätetskrepp också, såklart. Men nu blev det ju framskjutet, så nu kan man inte tänka på det viset längre om man nu skulle vilja testa något nytt i framtiden.
Hur reagerade du när du fick reda på att de skjuter på EM till 2021?
Jag var ganska väntat när jag fick beskedet att det skulle bli framskjutet, för det var ganska illa på många platser, och det kände vi ska spela EM i hela Europa, folk ska åka runt överallt, det hade aldrig funkat. Så att det var ganska väntat när jag fick beskedet egentligen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Och den nicken gör 1-0 till Sverige. För Sebastian Andersson i den 29:e minuten. Hastig Marcus Danielsson. Tredje landslagsmålet på Union Berlin spelaren Sebastian Andersson.
Att redan EM-klart Sverige avslutade kvalspelet hemma mot Färöarna handlade det mesta av försnacket om Dejan Kulusevski och Muamer Tankovic. Och efter matchen ville fler prata med och om målskyttarna Mattias Svanberg och John Guidetti framför Sebastian Andersson. Han är helt enkelt inte riktigt rubrikernas man. Och tidvis har han fått utstå en del kritik för han upplevt som loj på planen. Och Andersson medger själv att det möjligen legat honom i fatet under karriären. Men han har åtminstone en stor supporter i förbundskapten Jan Andersson. Som dels gav honom chansen i IFK Norrköping och sen plockade in honom i landslaget redan innan han börjat göra mycket mål i den tyska högsta ligan.
På något sätt så har ju du etablerat dig i landslagstruppet under EM-kvalet och så. Och ja, nu kan man ju säga skjuts det ett år så kanske det kommer andra spelare som kliver på. Känner du att du förlorade en given EM-plats?
Nej, absolut inte. Förlora, alltså, det finns fortfarande stora möjligheter till att man kan vara med i nästa år. Det finns väl inget som just nu har försämrats egentligen. Det såklart kan hända väldigt mycket på ett år. Många spelare, yngre spelare som kanske bör leverera mer än de gör nu. Så att det såklart finns det ju alltid risker med allting. Men det är ingenting jag fokuserar på nu egentligen. Det är så långt fram i framtiden. Så att jag kan inte tänka på det nu. Känner jag att det är inget som ger mig någon energi alls.
Något som ändå ger energi måste ju vara att tänka på målet mot Färöarna när du äntligen fick starta och i landslaget i ett EM-kval, även om det var gjort. Att du ändå visade det där.
Ja, men det var skönt ändå att få göra ett mål när man fick starta såklart. Sen var det inte världens bästa match av varken mig eller laget kanske. Men det var ändå att vi vann och vi fick göra mål såklart. Så det var ju fantastiskt skönt. Bara att få göra mål i landslaget var riktigt kul, absolut.
Jan Andersson tog ju med dig. Ni jobbar ju kort en tid i IFK Norrköping. Han var ju tränare när du gick dit och sen försvann han ju efter några månader. Men han tog ju med dig redan i oktober 2018. Då var du rätt överraskad från Zweite Bundesliga. Hur kände du när du tittar tillbaka på det att han ändå plockade in dig?
Spelade i Berlin då eller va? Ja, det gjorde jag.
Det gjorde du. Du hade bytt från Kaiserslautern till Berlin.
Ja, men såklart var det. Det var väl några stycken med. Mikael Ishak var också med till exempel. Och när han spelade kan han vara i Bundesliga då. Jag kommer inte ihåg. Men i alla fall så var det väl ganska många anfallare just den samlingen där som han ville testa på kanske. Som jag tror att var lite ett... Vi var ju 6-7 anfallare på samma samling. Men det var ju såklart en liten överraskning då när man kom med. Zweite Bundesliga såklart att spela i landslaget. Det var ju väldigt kul. Jag blev väldigt glad. Men jag hade inte väntat mig det just då. Det hade jag inte. Absolut inte.
Vad tror du att det du har levererat som har gjort att du ändå har hängt dig kvar i... väl i sig som fjärde alternativ kanske. Men att du ändå tog en plats i truppen och sen hängt dig kvar.
Jag tror väl att det som jag presterat i klubblaget är det som avgjort i slutändan. Det är det som ska avgöra egentligen såklart, tycker jag. Om man ska vara med i landslaget eller inte, hur det går i klubblagen. Sen,
men någonting måste ju ändå påverka när man är med, att man är någon typ av spelartyp eller gör det bra på träning och sånt. Det kan ju inte... Klubben är ju grunden till det, men man måste ju ändå göra någonting på samlingar och sånt, antar jag.
Ja, såklart. Måste man ju, det är ju, som sagt, till exempel Isak, när första samlingen han kom med så gjorde han ju för mig en fantastisk samling. Och därefter så var han ju given i truppen. Så att det var väl ett exempel på hur viktigt det är att leverera på samlingarna. Så att såklart är det att man måste prestera på samlingen också. Visa för Janne att man passar in i landslagets tänk och så här. Så att det är en viktig sak. Jag vet ju hur Jannes tänk funkar, hur hans spelsätt är, och så har jag varit med en liten tid i Norrköping, så jag kände till det lite sen innan.
Ja, ja, och han tog ju ut dig i januari-turné 2017, men även då hamnade du på något sätt lite i skuggan av Alexander Isak ju, som blev yngste målskytt och yngste debutant. Du gjorde ju ändå två mål liksom, men det hamnade lite vid sidan.
Ja, men han var ju väldigt ung och han var ju ett stort framtidsnamn redan då egentligen. Han blev såld till Dortmund och gjorde en bra säsong i AIK. Så det är sånt man får acceptera ibland, att, att det blev så. Men jag tyckte jag gjorde en bra samling redan då, så att det var ju väldigt glad för att få göra mål redan då också. Och var med bland, bland de bästa i Allsvenskan och i Norden.
Om man ser till att, att ingå liksom i en landslagstrupp, så är det ju ändå så att ja, halva truppen kan ju inte spela. Liksom. Men jag menar, när du kommer så vet du ofta att du är inte först i hackordning att spela. Hur är det att ansluta liksom, och veta det?
Ja, men det är ju lite tråkigt ibland att man, man förväntar sig att man inte ska spela. Ju, men samtidigt så vill man ju alltid spela i klubblag och... Var man än går så vill man ju spela. Det vill ju alla spelare. Så är det ju bara. De, spelar, de flesta spelare i sina klubblag är vana vid att spela mycket. Sen kommer man då till en, ett landslag och då är man helt plötsligt sist i... Det är inte jättekul. Det är det inte. Men samtidigt som man tänker att man är i landslaget och det är en dröm motivation ändå. Så man får försöka göra det bästa av det när man är där. Och visa att man ändå vill vara där.
Ja, hur håller man upp den moroten till sig själv att liksom, ja, men någon gång kommer jag få spela eller någon gång, hur håller man modet upp?
Det finns ju i vanliga fall så är det ju träningsmatcher så här som B-laget så att säga får spela lite grann och visa sina, visa att man kan prestera där också. Men på sistone har det varit mycket kvalmatcher och viktiga matcher, så då har det varit att man har suttit fastlimmat på bänken och blivit lite kort inhopp och så här såklart. Men man är i landslaget som sagt, och det är ändå en motivation att man är i landslaget. Att man får spela ändå för hela Sverige. Det är fantastiskt om man tänker så. Så att man får försöka motivera sig på så sätt.
För du har ju inte gjort så mycket ungdomslandskamp. Jag tror det är en U21 som du var inkallad under Ängelholmstiden och så. Hur fanns det ens som en möjlighet att, att landslaget, det är något jag kan nå?
Alltså, ska jag säga, ungdomsåren var ju rent. Det var ju spelare i division 5-6 till man var, ja, man tränade två gånger i veckan till man var 15-16. Så att det har ju varit ganska sena år som jag ändå har kommit igång så sett. Blommat sent, så sett. Men landslaget, det började man drömma om först när man kom med ju egentligen. När man spelade i Berlin, det var egentligen då man började förstå att det kan slå in. Så att innan det så var jag inte egentligen tänkt så mycket på landslaget överhuvudtaget. Inget alls.
Med tanke på framgångar som varit i år så har du ju fått mer rubriker. Men du är ju ändå inte en spelare som genererar särskilt mycket rubriker. Hur ser du på det att du inte får så mycket uppmärksamhet?
Jag söker faktiskt inte så mycket uppmärksamhet heller egentligen. Så jag är inte den som vill stå i centrum, inte den som låter mest och den som... Jag vet att vissa supportrar och vissa utomstående, de gillar gärna de som hörs mest och att de som slickar lite röv kanske så här inför supportrarna, om man säger så. Jag är inte den spelaren, inte den typen av människa heller, så jag har aldrig varit det. Jag kommer nog aldrig bli det heller. Det ska inte komma naturligt för mig alls, så att jag är som jag är.
Hur många gånger har du fått rådet att... Att då kanske slicka lite röv eller bjuda till inför supportrar eller journalister för att på något sätt få en lite högre profil?
Jag har ju fått råden att jag ska kunna, som du vet på Instagram, att man ska kunna ta fler intervjuer och så här. Men inte att jag ska slicka röv mer. Det vet, fattar folk att sån är jag inte alls. Eller slicka röv kan vara fel ord att säga. Men att man ska liksom stå där och dansa och tjoa och hoppa framför... folk som inte, när det inte kommer naturligt så ser det bara dumt ut enligt mig. Det lyser igenom.
Ja, och du är inte heller någon som liksom, jag menar, träffat dig många gånger i landslagssammanhang och så. Det är ju inte heller att du sticker ut med spetsiga uttalanden och liknande. Hur har det varit medvetet att ja, men jag vill helt enkelt ligga lågt?
Ja, men jag ser väl ingen anledning till att man ska, du vet, säga saker bara för att det är ytterligare en sån sak som jag känner att säger man kaxiga uttalanden eller saker, det är bara för att man ska ha till sig uppmärksamhet. Jag är inte den personen som känner att jag vill bli kategoriserad som en sån spelare alls. Så jag känner att det passar inte mig och jag vill inte vara sån. Jag vill inte bli ihågkommen som en falsk kaxig spelare. Människa.
Men om man tänker fotbollsvärlden idag så är det ju mer så att man kanske ska sticka ut och med, vara aktiv på sociala medier och så. Har du aldrig liksom känt att ja, men lite mer skulle jag kunna delta?
Jo, verkligen. Alltså både min fru och min rådgivare, alla de är på mig både på Instagram och så, att jag måste komma igång. Jag är så jävla dålig där. Så att, jag kommer igång en vecka, sen är jag borta där i flera månader igen. Så att, där kan jag bli mycket starkare. Och det är såklart det är ganska viktigt nu för tiden med sociala medier. Det är väldigt stort. Så att, man syns ju mycket mer där än vad man gör på både planen och allt möjligt annars. Så att det är viktigt, så är det ju. Man får ju bli tränad på det. Att bli starkare på den fronten.
Ja, samtidigt. Man kan ju inte göra våld på sig själv om man inte är. Men känner du att du förlorar någonting på att du inte är liksom den som sticker ut?
Alltså jag känner ju inte det. Det gör jag ju inte. Jag tycker det är ganska skönt att vara lite. Att inte stå i centrum alltid. Att liksom känna att man inte är den som måste hålla igång och måste visa att det är så jävla bra utåt och sådär. Jag känner att det är ganska skönt att ha lite privat och ta det lugnt bara. Det passar mig mycket bättre.
Men när du sänker ett lag i Bundesliga, du gör det avgörande målet. Jag menar, då är du i centrum och alla jublar och lite dragning har du ändå till det, så att säga.
Ja, absolut. Men sen behöver man ju inte trycka upp det ännu mer i folks ansikte och sen lägga ut på Instagram som vissa gör, att man ska, varje gång man gör mål och som man vinner så ska man lägga ut någonting på Instagram. Utan man kan visa, i så fall får man ju lägga ut alltid egentligen när det går dåligt också. Det är väl båda delarna. Såklart. Men alla har väl det här lilla bekräftelsebehovet att man vill vara duktig, att man vill folk ska tycka om och så vidare. Så är det ju.
Är det att du är blyg eller vad beror, är det väldigt medvetet från din sida?
Ja, det är nu både och. Det är både lite blyghet och både medvetet och blyghet skulle jag säga.
Det är ju även också liksom kroppsspråk och så. Bland annat kan ju tränare ibland få liksom lite smisk för det, för att de inte liksom lever. Och även du har ju fått lite kritik för ditt kroppsspråk. Har du funderat på det liksom, att ja, men jag borde kanske vara lite eldigare på plan?
Ja, men det har jag blivit också, det måste jag säga. Men jag fick ju kritik för det framförallt i Djurgården, att man var liksom en loj jävel och så här. Det fick man ju, det fick man ju höra. Jag tror det löser igenom hur tankarna gick, hur man mådde lite då också i vissa perioder kanske. Jag tror det löser igenom lite grann. Man blir lite hänga, lite mer loj och lite sådär. Men just nu så känner man ju väldigt eldig på plan och sådär. Så det har vänt faktiskt.
Tror du att det kostar en någonting i status, både i förhållande till landslag och även i klubblag, om man är lite mer försiktig?
Ja, men det kan det göra. Absolut. Men det viktigaste är att man är liksom inte för loj på planen, utan vad ska man säga? På planen är egentligen det viktigaste. Utanför planen kommer ju aldrig bli att jag stoj och stimmig och så, utan på planen kan man ju ändå bli det. Då kan man ju söka elda upp sig lite mer än vad man har gjort innan kanske. Men utanför planen kommer ju aldrig bli det. Men visst, det kan kosta lite. Vissa andra är bättre på det och jag är inte så bra på det kanske, utanför framförallt.
Du kommer inte gå ut och såga Janne Andersson för han inte startar dig?
Kommer aldrig hända. Kan vara lugn.
Ja, det är ju synd. Man, som journalist vill man ju ha det.
Ja, jag vet.
Men om man ser tillbaka så är det ju en makalös resa. Om vi tar bara Kaiserslautern, du flyttade till andra Bundesliga. Hur resonerade du att gå till visst en gammal storklubb, men ändå en storklubb lite på dekis?
Ja, det var väl egentligen bara känna att man, jag hade chans att gå innan redan där till andra klubbar året innan, eller vad var det, vintern innan, men det blev jag inte då på grund av vissa anledningar. Men sen här så kände jag bara att det behöver bara komma härifrån. Allsvenskan, spela till Allsvenskan så länge, det behöver bara komma härifrån för att komma loss. Och då dök Kaiserslautern upp, så att det blev väl, det var väl därför det blev som det blev. Ville bara komma därifrån.
Hur var det att spela i andra ligan som ju nu, jag menar, det är många svenskar som tar den vägen. Jag menar, Emil Forsberg var tidigt ute och sen även en del andra.
Ja, men det är ju en väg att komma ut. Överhuvudtaget komma ifrån Sverige. Sen att är det en väg upp i Bundesliga om man nu har ett bra lag och sådär. Så är det ju en väg att komma till Bundesliga istället för att leverera 2-3 riktigt, riktigt bra säsonger i Allsvenskan för att komma direkt till Bundesliga och kanske sen komma till bänken där och sen ja, tillbaka till Allsvenskan. Så det kan vara lite ibland lite smartare att gå den här vägen så att man gör sig ett namn i klubben och sen tas upp i Bundesliga på det sättet istället. Det är en väg.
Vad är viktigt att lära sig när man flyttar från Allsvenskan till Tyskland? Vad skiljer liksom ett, när du kliver in i omklädningsrummet första gången i Kaiserslautern jämfört med när du kanske kliver in i Djurgården eller Norrköping?
Ja, Kaiserslautern var ju jävligt speciellt. Det var ju mycket, det var ju negativt redan från början där. Det var ju, de var ju botten och det var ju kaos hela året, så att det var väl speciellt. Men Tyskland, jag känner att det är lite hårdare, inte samma riktigt lagkänsla som i Sverige, det här lite avslappnat, utan det är mer bara på sig och ja, man tränar och går hem för vara med sin familj. Det är lite mer så som jag tyckte var stora skillnaden egentligen.
Hur är det att anpassa sig till det från att man är kompisar, lite mer kompisar och mer av ett lag till att man plötsligt bara fokuserar på sin egen uppgift?
På ett sätt kan det nästan vara lättare att man känner att vad fan, jag inte förlorar, det är bara in och köra, slippa vara rädd för att man trampar någon kompis på tårna på träningarna eller att man så här, det är bara fotbollsmässigt ju, så det är enkelt på så sätt. Sen är det ju alltid skönt att som i Norrköping kände jag att det var fantastiskt tid för mig. Jag hade jävligt kul utanför fotbollen och hade många i laget som jag umgicks med, så det passar mig väldigt bra också på så sätt. Men det är inte samma, det är bara att acceptera. Tyskland och Sverige är inte alls samma klimat, tycker inte jag.
Kan man vara rädd på träning ibland när någon är ute efter en startplats och på något sätt gå hårt åt den?
Ja, vi har några i vårt lag som är dagen efter träningen, dagen efter match, kan vara jävligt aggressiva, så man får ta på sig benskydden och ja, vara beredd att hoppa. Så att det händer ofta att det blir lite smälla faktiskt på spelare.
Är det för att man
alltid samma spel.
Vill man skada varandra eller ingen, är det?
Nej, jag tror inte det är så att man vill skada. Jag tror bara att det är lite frustration som spelare tar ut på andra spelare på de träningarna. Jag tror inte att de är ute efter skadan. Det tror jag inte. Inte som huvudmål i alla fall.
Om man ser till Kaiserslautern, en gammal svensk klubb som ju haft stora tider. Hur mycket hade du gratis för att du var svensk där?
Jag tror inte heller så mycket gratis. Jag träffar ju faktiskt, fan, det här får du inte upp. Järnsläpp, vad heter han, målvakten?
Ronny Hellström.
Ronny Hellström, ja. Han träffade jag ett par gånger där. Så att han kom och gav lite tips och sådär. I alla fall i slutet av säsongen där. Som han ville att jag skulle stanna kvar och hjälpa upp klubben igen och sådär. Men gratis tror jag inte att jag fick någonting egentligen för att man är svensk. Även om det hade svensk historia. Mycket svensk historia i klubben. Så var det inte riktigt, de kunde inte fokusera på det. Det var negativt redan när jag kom.
Och ni åker ju ut, men du gör ju 12 mål trots att ni åker ut. Och det är ju rätt lustigt. Hur kunde du ha ett kontrakt där du blev gratis om ni åkte ut?
Ja, det blev väldigt, alltså för mig så var det ju jävligt bra att det blev som det blev egentligen. Såklart vill jag stanna kvar i ligan med klubben, men när det nu blev som det blev att vi åkte ner, så att jag ville ju inte spela i en tredje liga, det ville jag ju absolut inte, så att det blev ju, ja, det var väl att vi förhandlade in det kontraktet. Det blev ju bara så att vi låg ju sist när jag kom, och då kände vi att blev vi sist så vill jag inte stanna kvar, och det vill jag ha i kontraktet, så det blev så, så att det blev gratis istället.
Om man tittar längre tillbaka i din karriär, så är du ju både från Vinslöv och från Ängelholm, och tillhör du ju HFs tipselit där du blev dock dumpad. Hur var det när, liksom, när du ändå var nära så att säga en allsvensk klubb och sen fick gå?
Jag blev väldigt förvånad, men på den tiden så jag brydde mig inte så jävla mycket. Alltså, jag kände att jag hade inte suget att spela egentligen allsvensk fotboll då. Jag kände inte det, att jag hade det. Mina kompisar var inga fotbollsspelare och det var gjorde annat helt enkelt. Jag var ju faktiskt ganska nära på att söka mig vidare på andra sätt istället, att inte spela fotboll mer, utan att söka mig vidare till annat. Så att det var väl lite förvånande att jag fick lämna, men Jag blev inte jätteknäckt, det blev jag inte.
Hur resonerade du när du funderade på att lägga av då som tonåring som ju ändå hade tillhört en allsvensk klubb?
Det var ju att mina vänner var ju inga fotbollsspelare och jag kände att de gör annat och kan jag också göra annat och jag hänger med dem ju. Så varför ska jag hålla på och missa allt detta när de har hur kul som helst. Jag ska åka iväg på träning och match och allt möjligt varje dag. Så att jag kände att det är väl... Och om man inte kommer upp i den här toppen, varför ska jag ligga och träna så mycket som jag gör då? Det kändes väl som så jag resonerar i ung ålder. Men sen vände det när jag kom till Ängelholm.
Vad var det för kul de gjorde?
Jag behöver inte gå in på det kanske, men det är allt möjligt. Allt som tar med fotboll att göra.
Vad är, du säger vändningen är när du kommer till Ängelholm. Vad är det som händer där?
Nej, jag får förtroendet ganska snabbt från Ro och Hansen att komma upp i A-laget och sådär när jag kommer dit och tränar. Sen efter ett tag så får jag spela matcher och då känner jag att ändå är någonting på gång. Nytänning. Superettan, visst inte högsta ligan men ändå superettan, man är ganska ung. Så att, då känner jag att det finns en chans att man kommer upp i toppen ändå på svensk nivå. Så att det var väl där nytändningen kom. Jag trivdes väldigt bra under den tiden i Ängelholm. Vi var väldigt nära hemma och många bra kompisar där i närheten.
Ja, och ni är ju många HF-spelare eller före detta HF-spelare som spelar i Ängelholm och gör det bra. Är liksom det en värld att ibland ta ett kliv ner liksom?
Jag tror det, att man måste ibland ta ett kliv ner för att kunna ta två kliv uppåt efter tiden där. Så jag tror verkligen att det var en väg som passar mig väldigt bra. Istället för att ha kliv direkt upp i OFs A-lag och sen sitta bänk där och att inte få chansen. Och sen söka sig vidare när man är äldre till ett superettalag. Så tror jag att det var rätt läge och rätt tid att lämna till Ängelholm.
Du lägger det roliga åt sidan med kompisarna och det är mer fysträning och liknande. Hur artade det sig annars också att du tog fotbollen mer seriöst?
Nej, det kom ju ganska naturligt. Men jag kände väl att jag fick förtroendet från Roa då när jag kom upp där. Och han peppade mig att du ska träna fysträning. Och han gav mig bilder på fotbollsspelare som Ronaldo och Zlatan. Hur de ser ut kroppsmässigt. Och gav mig lite mål och så här. Och hjälpte mig att bygga upp mig både mentalt och fysiskt. För att kunna bli en bra spelare i Superettan då, i deras lag. Och det var väl där, det la väl egentligen grunden för det hela, skulle jag säga. Att dra igång motivationen, träna mer.
Och där tar du ju fart, framförallt 2011 är du ju nära att ta Ängelholm till Allsvenskan. Dels är det den tunga matchen mot Hammarby, när ni hade ni vunnit hade ni gått rakt upp istället gör Hammarby ett sent mål.
Ja, Hammarby hade väl kvalat ner om vi hade vunnit, tror jag att det blev. Så det blev väl, det var en jäkla tillställning. Och vi hade ju ett par chanser som vi kunde göra mål på, men de gör mål ganska sent. Så att det var helt sjuk match, jag kommer ihåg den fortfarande.
Ja, det var faktiskt en makalös dramatik för Sundsvall förlorar. Och sen så får ni ju då kvala mot Syrianska, vinner hemma, du gör mål. Ni har 2-1 borta och du har också gjort mål. Ni är ju liksom ändå nära och så faller ni på slutet och Syrianska avgör. Hur känner du kring det att ni var så nära liksom?
Jag är fortfarande bitter på Lindberg att han tog det röda kortet där nere så tidigt i matchen. Så det var
Marcus Lindberg då helt enkelt.
Lindberg, ja. Jag får den kängan. Glömmer aldrig. Det var lite tungt. Såklart att man... Jag kände att det finns ändå möjlighet för mig att komma upp i Allsvenskan. Men just den matchen, man vill ju ändå ta sig upp i Allsvenskan med en klubb. Med Ängelholm i detta läget.
Felix och Felix. Röstar ner och håller inne och här kommer Saleh. Saleh fintar, Saleh skjuter. Och skjuter, det är mål! Det är mål! Det är mål! Det är mål! Syrianska gör 3-1 i absoluta slutsekunden av matchen. Och vad jag lider med Ängelholm. Den glädjen är magisk för oss syrianska spelare.
Efter det blev du het och jagas av många klubbar och väljer Kalmar. I efterhand så blev ju det ingen succé. Vad var det som gick snett med dig och Nanne Bergstad?
Ja, jag hade nog förväntningar på att det skulle gå helt annorlunda. Det skulle gå mycket snabbare. Jag skulle spela varje match. Och jag ville ju man fick kanske lite hybris att man ska spela varje match ut i Europa och göra många mål i allsvenskan sen ut i Europa då. Och sen blev det inte alls så, utan det blev en start på bänken. Och då gick ju mina förväntningar ner helt och hållet, och mina mål, jag blev bara stressad över det hela. Kände jag att det blev inte alls som jag hade tänkt mig. Kände man lurad, även om det var så var det kanske att känna mig lurad.
Lurad att komma till Kalmar då, att de inte satsade på det helt enkelt?
Ja, men med facit hand så levererar jag inte heller, så jag förtjänar såklart inte att spela de matcherna kanske som jag tyckte att jag skulle spela då, men ja, det är svårt att säga. Vi kommer inte riktigt överens, eller kan man göra en annan i slutändan.
Men du försökte prata med honom för att liksom hitta rätt?
Ja, försökte prata. Vi var egentligen ganska... Nej, vi pratade inte alls egentligen. Kommer ihåg det rätt. Vi pratade inte alls under de åren jag var där, ska jag väl säga. Det var väl mer det som var fel kanske.
Alltså inte en enda gång?
Jo, men jag kommer ihåg, vi satt på flyget, vi skulle till La Manga, träningsläget. Och vi satt bredvid varandra, men vi sa inte ett ord på hela resan i princip där. Så att det var ju början när jag kom. Och det var väl den känslan höll i sig ganska länge där.
Undrar du då, när du sitter på en rätt lång flygresa och nya tränaren inte säger ett ord, undrar du var du hade hamnat då, eller?
Ja, jag tänkte väl att han, jag vet fan vad jag gör här egentligen. Det kändes som att han inte alls ville, jag tog inte kontakt med honom heller, ska jag säga också. Så det var inte bara hans spel, men varför han inte pratade så mycket med mig då, han var inte med någon egentligen kanske. Mer än med Henrik Rydström, jag vet inte. Ja. Men inte med mig i alla fall.
Hur lärorikt är det i efterhand att ha varit igenom en sån upplevelse?
Jag tror det var väldigt viktigt för min utveckling att känna att... Även om jag hade egentligen en motgång de två åren jag var där, så var det ändå att man lär sig väldigt mycket. Att det kan ändå gå bra fast man har motgångar så pass länge. Så fick jag väl en liten nytändning när jag gick till Djurgården i början. Då, så att det var väl ändå kände att även om jag gick åt helvete här så får jag ändå fler chanser. Och det fick jag ju.
Sebastian Andersson får med bollen. I Kalmar. Du har gjort 4 mål på 2 matcher i Djurgården.
Ja, för du flyttar ju till Djurgården och jag menar Pelle Olsson pratar ju varmt om det. Och egentligen, och tittar man på mål assist så är det är ju inte jämförbart med Kalmar. Det gick ju mycket bättre och ändå så fick du inte någon riktig lyckad stämpel på dig i Djurgården heller. Vad berodde det på?
Nej, det gick väl bra i början där så här, framförallt med målen och så här, men det blev väl någon stämpel att man blev någon slags hackkyckling. Jag vet inte, de tyckte vi var så låg ut på planen och att jag inte... Den här kämpaglöden som de eftersökte riktigt, supporterna framförallt och sådär. Så att det var väl, jag fick en liten stämpel på att vara en liten hackkyckling kanske, som de sa i media.
Hur jobbigt var det?
Ska jag vara ärlig så tänkte jag faktiskt inte så mycket på det just då. Det var mer efter när man hade lämnat Djurgården så man fick göra mer att man var hackkycklingen i Djurgården. Men... jag kände inte alls det då när jag var där. Det kände jag inte av, kan jag påstå.
Lyftet kommer ju när du går till Norrköping och först under Janne Andersson men framförallt under Jensa Gustafssons tid. Ju. Vad är det Jensa hittar rätt med dig eller är det att du har varit med om lite motgångar?
Jag tror det är en blandning av det hela. Jag kände att Jensa, han var ju tvärt emot vad Nanne var. Han pratade mycket med mig och vet, peppa igång och gav tips och vet, körde han mjuka stilen istället. Och det passade mig väldigt bra då. Och sen trivdes jag väldigt bra i laget när jag kom dit. Och mina förväntningar var ju liksom inte på att spela från start direkt när Totte Nyman och Emir var där. Så jag gick in med en annan inställning helt enkelt än vad jag gjorde till Kalmar framförallt. Så att det var väl det som var huvudorsaken till att det gick bra ganska direkt i Norrköping tror jag.
Och just att hitta rätt och göra mycket mål, vad kan liksom en tränare göra för att få igång en anfallare som har gått lite trögare?
Det är helt individuellt, men för mig passade det bättre att han kände att han... Jag kände egentligen att jag fick förtroendet från honom direkt när han kom. Jag fick ju spel och han... Han var ganska körd, den mjuka stilen, avslappnade stilen, och det passar mig väldigt bra i alla fall. Sen vet jag, det passar inte alla spelarna, det vet jag. Vissa spelare tycker mer om andra direktiv och andra tillvägagångssätt. Men jag gillar den stilen han hade, absolut. Och det fick igång mig och jag. Som sagt, sen hade jag andra spelare i laget också som höjde stämningen fantastiskt. Falkoland och Sjölund och de här, de var fantastiska på många sätt. Som... Vi hade skitkul och det gjorde mig också att jag trivdes mycket bättre.
Smart vidare till Wahlqvist som pumpar in läget och det är 2-1. Sebastian Andersson, det är vackert, det är snyggt. Wahlqvists inlägg planterar Sebastian Andersson i Häckenmålet. Norrköping har vänt.
Om man ser till att du ändå lämnar till slut... Det hade inte med Norrköping att göra, utan det var mer att du var sugen att testa något annat än allsvenskan.
Ja, det kände att jag hade varit ganska länge i allsvenskan och jag ville komma ifrån och bryta mig loss lite grann så att man inte blir bara den här allsvenska spelaren fastnar i allsvenskan. Så jag kände att jag ville komma loss och fick den chansen och jag tog den då.
Vilken relation har du med dina gamla klubbar?
Egentligen är det ganska svårt att hålla kontakten för det byter spelare hela tiden i alla klubbarna, så det är inte så många spelare som spelar kvar i någon av klubbarna egentligen. Det är mer spelarna man håller kontakt med i så fall än klubbarna i sig.
När du ser Ängelholm i division 2, förvisso med Roald Strand nu igen, men vad känner du då?
Det är trist ändå, det är ingen stor klubb, det vet jag ju. Men Division 2, det känns ju sådär att de är så långt ner. Det är ändå där jag började spela fotboll och jag kände att de passar bra i Superettan, Ängelholm. Jag tycker de ska vara där. Det är lite synd, men de kan vara klättra snart igen med Roa. Kan få ordning på rodet där.
Är det någon av de allsvenska klubbarna som du spelat för som du följer?
Det är väl i så fall Norrköping som jag följer mest av de jag har spelat i. Absolut, utan tvekan.
Är det den klubb på något sätt med den lyckade perioden, så det är den klubb du mer identifierar dig med?
Ja, det, jag tror att det är det. Och sen trivde jag så bäst utanför fotbollen också i Norrköping med alla som var runt omkring klubben. Så att, det är den klubben som jag trivs bäst med och ja, när det gäller allt.
Stort tack för att du ställde upp.
Inga problem, Olof. Det var kul att vara med.
Och den är som vanligt producerad av Olle Gunnell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla synpunkter, tankar, önskemål, idéer, kritik eller vad det nu må vara. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Twitter och Instagram, och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.